Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Varmt välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Just det. Det är avsnitt 326. Kan jag...
Ja, det är det.
Bara meddela.
Kan du avslöja som ett scoop?
Ja, just det. Fan, vilket scoop ändå. Ja. De måste ju vara förbryllade där ute nu av den här överraskningseffekten det blev.
Idag hade jag nästan kunnat servera lite scoop, för jag har ju varit på ett otroligt kändistätt evenemang. Jag har varit på bokreleasen av Annie Lööfs bok Också Annie ikväll. Det var tätt. Man kan säga att det stod väldigt många män med luftslang i örat runt omkring.
Det kan jag tro.
Och sen så vart jag lite starstruck. Det är sällan. Nu var det ju otroligt mycket människor som har gjort sig kända av olika saker. Politiskt, kulturellt och så vidare. Men Jan Eliasson är coolast. Det är coolast.
Han är cool. Han är också en ganska snygg man.
Ja, vet du. Har ju en förbläst för lite äldre. Han bär ju en coolhet.
Ja, men det gör han.
När han glider runt. Och sen så jävuls trevlig.
Han har pondus.
Ja, men... Ja, men också bara är så jävla trevlig. Men nu ska vi inte prata om honom. Det var Annie Lööfs bokrelease och det var superintressant och jag kommer läsa den därför att det är jävligt spännande att få läsa och ta del av allt detta hat och hot och hårda ord och mordplaner och sådär. Så det, jag har inte börjat eftersom jag köpte den ikväll. Men jag ska.
Spännande, det får vi återkomma till. Men idag ska vi ägna oss åt någonting annat än Annie Lööf.
Det kommer vi verkligen göra. Och jag har igen läst en rapport.
Ja.
Jag gör ju det ibland.
Ja, absolut. Jag också läser rapporter typ hela dagarna, vissa dagar.
Ja.
Men jag kommer inte ut på andra sidan med lika stor entusiasm oftast som du.
Nej, vi kanske läser olika rapporter. Nej, men jag tycker det är kul när det ges ut liksom kunskapsöversikter över ämnen som jag... Och då, jag tänker ofta utifrån podden. Det här är folkbildning. Den här kunskapsöversikten kan jag inte hålla bara för mig själv. Utan det här måste ut. Inte alla. Jag ska inte säga att alla kittlar.
Nej.
Men ibland gör det.
Ja.
Och den här, jag säger vad den heter. Men... maskulinitet och våldsbejakande extremism.
Det är en ganska stöddig titel, tycker jag.
Ja, det får man väl ändå lov att säga. Och förorden. Alltså, den är framtagen på uppdrag av Centrum mot våldsbejakande extremism och Jämställdhetsmyndigheten tillsammans. Och det ska man också säga att de slutsatser och så där som kommer fram i den här rapporten som ligger som grund för kunskapsöversikten kommer från forskaren Lukas Gottsén. Och det vill jag ändå säga att det är hans rapport och det är han som har fått uppdraget att ta fram den. Men... det finns en hel del intressant i det här och till vår hjälp att tolka det, vad som står, så har jag efter pausen intervjuat en person från centret mot våldsbejakande extremism för att liksom, vad betyder det här? Och det är också en person som har en jävla massa kunskapsmeritpoäng. Du brukar ju gilla, du vill ju gärna ha titel på folk. Han har liksom dubbla examen och sen så bara på slutet slängde han in en liten master något också. Så att det är en person som, ja, men det, som är bra på att tolka
det
saker.
Det handlar ju om min benägenhet att våga lita på det folk säger egentligen. Så här, har han på fötterna här? Men den, jag tycker att det är fräscht med den här typen av dokument. Alltså inte bara så har man systematiskt beforskat en fråga. Man har också lyckats faktiskt att redogöra för sina data och sina resultat i en kunskapsöversikt, vilket medför att den för det första är skriven på svenska och för det andra görs tillgänglig för den stora massan.
Ja.
För de allra flesta läser ju inte forskning på engelska eller söker i vetenskapliga databaser. Det här är bra.
Det är bra. Och syftet är ju att ge en översikt över den relevanta forskningen som finns gällande män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. Alltså han har ju studerat allt, och jag kan tala om för det att lilla referenssidan här bak, det är inte en sida, det är ungefär halva boken, eller halva rapporten går ut på. Jag skulle gissa att han har ägnat ganska stor del av sin tid åt att läsa
en del
ganska torra dokument.
Men du, får jag fråga en sak?
Ja.
Om man pratar om våldsbejakande extremism, måste man då analogt eller parallellt prata om män och maskulinitet?
Nej. Det måste man inte, men, och nu föregår vi intervjun lite, men jag tycker att det är en väldigt bra fråga för dig, eller från dig, därför att de har ju på centret återkommit till det som de jobbar med att förebygga våldsbejakande extremism och så vidare. Och så har de bara konstaterat gång efter gång efter gång att det liksom, det uttrycket eller det modet i princip ägs av män. Mm. Och till slut så ställer de sig frågan, varför är det så? Och är det verkligen så? Och det var ju då de beställde den här. Så att du kommer få höra under intervjun lite vad de säger om det. För då är det lite skillnad mellan den våldsbejakande vänsterextremisten, extremismen, höger, islamismen och så vidare. Mm. För att en av alla jävla kandidater som vårt intervjuobjekt Marco har, det är ju att han är genusvetare och historiker. Och har någon form av master i krigslära. Och så vidare.
Kommer han besvara frågan då? Varför det är så här? Som du just beskrev.
Jag tycker att du kan få höra det efter pausen.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Välkomna tillbaka. Då sitter jag återigen i Podplays studio. En ny studio. Om ni bara visste hur mycket spakar jag har framför mig och hur mycket jag får jobba mot mina egna tvångstankar här nu att börja fippla på saker. Men för att hålla ordning på oss så har ju vi Oliver som vanligt. Och framför oss har vi då mannen, myten, legenden Marco som ska hjälpa oss att närma oss det här superspännande, jag vet inte, är det kontroversiellt eller inte? Men i alla fall, välkommen till podden, Marco.
Tack så mycket.
Nu sitter vi här.
Mm.
Ja, och jag har ett frågebatteri, embryon av frågor. Mm-hmm. När jag tittar på dem så ser jag att det är mer påståenden. Men vi kommer kanske, jag kanske kommer göra om dem till frågor längs vägen. Men du jobbar alltså på Centrum mot våldsbejakande extremism. Vi springer på varandra i korridorerna ibland.
Ja, det har hänt.
Det har hänt. Mm. Och där är du titelutredare.
Precis.
Då tänker jag så här, är du lite så här minipolis?
Nej, absolut inte. Nej, men på den typen av myndighet som Brå är, eller ja, där Centrum mot våldsbejakande extremism ingår, där är det ju egentligen lite mer någon sorts, eller i mitt fall kanske, jag ska väl tala för mig själv mest, så är jag någon sorts allt-i-allo egentligen. Alltså jag läser, skriver, samlar och sprider kunskap, det vill säga vi är olika sätt. Jag kan utbilda, kan vara med och rodda lite konferenser eller seminarier och ja, så är det också liksom, ja, egentligen alla bollar man kan få. Det är ju, alltså på CV är det ju extremt varierat vad vi sysslar med. Det är,
ja.
Så att ingen vecka är ju den andra lik egentligen. Det är ju mest en... men folk tror ju att man är någon sorts polis eller någonting. Men vi sysslar ju egentligen liksom inte med den typen av grejer. Alltså med, liksom
myndighetsutövning på det sättet.
Nej, inte på det sättet. Nej, precis.
Sen har vi också ynnesten båda att ha Jonas Trolle som chef.
Ja, det är en stor ynnest.
Visst är det det?
Verkligen.
Ja. På olika sätt.
Och jag säger det inte bara för att jag är anställd av honom.
Nej, men alltså jag har ju haft att göra med honom under många år. Det är fan i min ynnest. Ja. Men du låter ju nu väldigt ödmjuk, som en allt och all. Och låter nästan som att du kan gå från att koka kaffe till att typ stå och dela ut flyers på en konferens.
Alltså jag kan ju det då.
Jag vet, du gör ju det också. Men om vi ska liksom gå till expertisskråt. Mm-hmm. Jag vet ju till exempel att du har en dubbelkandidat.
Mm-hmm.
Det här kommer ju Anna gå igång på. Hon vill ju alltid ha liksom allas titlar för att hon ska kunna placera dig i ett fack och känna sig trygg.
Just det.
Vad är det du har en dubbelkandidat i?
Jag har en dubbelkandidat i historia och genusvetenskap. Men egentligen, ibland säger jag sociologi också. För att jag pluggade i Lund och där är det en väldigt sociologisk, ett väldigt sociologiskt program.
Ah. Okej. Okay. On top of that har du en master också.
Precis.
Ja.
Den heter International Conflict Studies från King's College London.
Ja, och vad är det lite mer närmare?
Typ fred och konflikt, internationella relationer, lite så.
Okej. Går du runt med olika medaljer på dig på kontoret och gärna vill berätta allt det här? Nej, vi gör ju inte det.
Folk har ju väldigt olika bakgrund på CV. Alltså, vi har ju liksom folk som har polisiär, militär bakgrund. Vi har folk som har jobbat inom socialtjänsten och civilsamhället. Och ja, dit hör ju jag liksom.
Vi är i alla fall jätteglada att du kommer till podden. Och jag sitter ju nu med den här rapporten. För så här är det, när jag glider upp på CV, vilket är då när jag ska göra mina jobb. I entrén så står det ju såna här... Jag tänkte säga att trottoarpratare, men det är det inte. Utan det är ju ställningar med olika rapporter i. Och jag brukar hugga en varje gång. Och för mig själv, bara läsa igenom. För att det är en såna jävla bra sammanställningar av typ forskningsläget inom ett område. Eller en fördjupning in i någonting. Och då så, ganska ofta om jag ska vara ärlig, så tänker jag att det här är ett klockrent poddavsnitt. Och då snatchade jag ju rapporten Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt.
Precis.
Jag började bläddra i den och kände direkt, ja, det här. Jag har ju en 10 000 kronors fråga på slutet till dig.
Oj, okej. Okay. Spännande. Ja.
Klarar du den så kommer du eventuellt få Nobelpriset.
Jaha, okay. Ja. Kan jag få 10 000 istället? Eller?
Ja, för fan. Alltså ja, säger jag. Jag tar ur egen ficka. Nej, men och ganska tidigt i den här rapporten så står ju själva syftet. Och det var det också min första tanke. Finns det ens forskning på kopplingen? Alltså att det finns mycket forskning inom VBE, våldsbejakande extremism. Och att man ibland kollar på liksom, genusfrågan. Men kopplingen däremellan, för att i min värld, utifrån min kontext där jag jobbar med, ja, med skolsäkerhetsfrågor, ensamma grejer och så vidare, så det är män. Det finns ju typ inga kvinnor. Syftet med rapporten, skulle du kunna dra den lite?
Absolut. Först ska jag säga, den är ju inte skriven in-house på centret, utan den är skriven av en forskare som heter Lukas Gottsén, som är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Så det är han är väldigt bra på just maskulinitetsforskning, så det är han som fick uppdraget att sammanställa den åt oss. Vad var frågan? Förlåt.
Men syftet med rapporten. Alltså det känns ju som att man kommer fram till någonting i den här rapporten. Att det saknas någonting.
Nej, men exakt. Alltså, så här, det är liksom en grej vi ofta... Så här, jag brukar ibland tänka så här, det är vissa saker vi ibland bara så här säger i förbigående på CV till exempel. Så vi brukar bara ta upp så här siffran, ja, men 75-90% av de som befinner sig i våldsbejakande extremistmiljöer. Vi kan komma in på mer vad det är senare. Men att 75-90% av dem är män. Det är liksom en sån siffra vi brukar bara så här
dra. Så är det.
Ja, precis. Men då var det som att min kollega Lina och jag, vi liksom satt och pratade om det, så var jag så här, men vi har liksom aldrig stannat upp och verkligen så här reflekterat över det. Alltså bara, vad betyder det då? Eller så här, varför är det så? Så då tänkte vi att så här, det måste ju finna, för att så här, det CVEs uppdrag är ju att jobba förebyggande mot våldsbejakande extremism. Och liksom, här har vi ju ett faktum som vi så här, kan vara relevant för de praktikerna där ute på marken, alltså, som jobbar som samordnare i kommuner och, eller första linjen personal som socionomer eller poliser, att det kan vara relevant för dem att så här, känna till det här, att vi vet vad det här innebär och hur man, vad man ska göra av det här i praktiken liksom.
Mm.
Så då tänkte vi att vi börjar med att vi samlar, vi ber Lukas då samla den kunskap och forskning som finns på området och så här, sammanställa den, och sen så ska vi då på centret ta vi och liksom koka ner den till att göra det här till något som är användbart också sen för folk ute i landet. Mm.
Ja, för om man tittar på referenserna, det är en tjock bibba grejer att kika på.
Exakt.
Men det känns ju som att han i sin sammanfattning har kommit fram till att det saknas just de frågorna till stor del, den forskningen.
Exakt.
Varför är det så att VBE ägs i princip av män? Vad är det som gör det? Vad är hönan? Vad är ägget?
Ja,
göder det varandra?
Exakt.
Och sådär. Mm. Så nu ska ni använda den här rapporten och komma fram med något ytterligare då? Lite mer hands-on-grej, eller?
Precis, det arbetet fortgår. Förhoppningsvis kommer vi ta några steg till där i höst. Det finns lite plan. Vi gör ett samarbete med Jämställdhetsmyndigheten som också har varit med och delfinansierat den här rapporten. Och vi har en liten arbetsgrupp som vi fortsätter med där. Liksom. Så att vi kommer ta det kommer lite nya grejer i höst. Jag vill inte liksom springa och challa för mycket just nu.
Jag tror att allt tyder på att podden finns i höst.
Ja.
Så vi kanske får möjlighet att återkomma till ämnen. Okej, men vi har ju slängt oss med lite olika begrepp här nu inledningsvis. VBE, våldsbejakande extremism, den brukar delas upp i tre liksom, huvudmiljöer.
Ja, precis.
Kan du beskriva vilka de är?
Ja, exakt. De här tre miljöerna kommer ju egentligen från Säpo från början. De följer ju den våldsbejakande islamistiska miljön, den våldsbejakande högerextrema miljön och den våldsbejakande vänsterextrema miljön.
Ja.
Och de följer ju dem för att de menar att i de här miljöerna så finns det folk som liksom har avsikt och eller förmåga, det vill säga kan eller vill förändra Sveriges demokratiska statsskick helt enkelt. Men CVEs uppdrag är ju egentligen lite bredare än så. Alltså, för vi har ju uppdrag att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet kallas det. Alltså, det vill säga brottslighet som är motiverad av typ politik på något sätt.
Mm.
Så därför har vi lite bredare uppdrag. Alltså, om man tar till exempel, som vi kommer in i det här, folk som drivs av att hata kvinnor till exempel. Ett annat sånt exempel kan vara typ djurrättsaktivism, men sen så finns det också, alltså inte all djurrättsaktivism men våldsbejakande sådan. Och sen också då så, som du jobbar med också med typ skolattacker och så, som är sånt där alltså vi brukar säga att det är inspirerat snarare än motiverat av våldsbejakande extremism, alltså att det inte är liksom huvudsakliga motivet, inte någon politisk ideologi, men att det alltid finns inspiration från de här rörelserna och så.
Ja, det tyckte jag blev tydligt när på konferensen vi var på nyss.
Mm.
Alltså, för då kom det ju, då var Säpo där och det var justitieministern och det var CVE och det var Expo. Så jag tycker det blev så tydligt hur man kanske måste bredda begreppet för att inte stirra sig blind på liksom, aha, i den här ideologin så gör man så här. Mm. I den här, jag menar, som högern då till exempel, den våldsbejakande högern, att narrativet ändras så snabbt. Man måste egentligen bara ta en samhällsfråga och fundera på hur kan vi utnyttja den här till våra egna liksom större ändamål. Eller då de som jag jobbar mest med, de ensamagerande unga våldsbejakande männen, där de kanske inte ens drivs av ideologi utan det är mer gärningen som är sockret, våldet.
Ja, precis.
Ja, okej. Okay. Så ni har en lite bredare definition. Och kollar man i den här rapporten så är det inte bara de här tre olika miljöerna som beskrivs, utan också den här misogynin, manosfären. Vad är manosfären för något?
Ja, alltså det är ju, och där ska man ju också vara lite noga, liksom, att så här, det är ju... Jag är faktiskt oklar kring om de själva kallar sig för manosfären ens eller inte, men det är liksom ett samlingsbegrepp för olika typer av, liksom, vad ska man säga... lite närbesläktade online-kulturer helt enkelt. Där det ingår liksom bland annat så mansrättsaktivister som de kallar sig, som menar att liksom, de är förtryckta av feminism och att därför så är de någon sorts, ja, men, kämpar de för mäns...
Ja, men offer för feminism, mäns framtåg.
Exakt. Det finns så kallade pick-up artists som är liksom ja, men folk som är liksom raggningstips som är väldigt så, ja, men nästan att likställa med typ sexuella övergrepp.
Men jag, eller liksom, gris,
ja. Ja, men precis. Ja. Jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet så var det en bok som heter The Game Poppies. Det är liksom den stilen. Så.
Oliver nickar.
Ja.
Har du läst den, Oliver?
Nej.
Okej. Okay. Ja, och så incels.
Ja, precis, incels. Mm. Och då, som ju började egentligen som en reaktion på de här pick-up artisten som var att liksom, ja, men nu har jag gjort alla raggningsknepen här, men jag får ändå inte ligga. Och incels står ju för involuntary celibate. Ja. Alltså att man är ofrivilligt celibat, liksom, att man inte får ligga. Och då, där ska man väl vara noga, så här, det är ju inte liksom, det här är ju liksom, det är ju inte en stor hop med våldsamma individer det här, utan de allra flesta är ju liksom, håller sig på nätet, men det finns,
ja,
ju liksom,
det finns ju väldigt många ofrivilliga i celibat som inte är dugg våldsamma.
Ja, precis.
Mm. Mm. Ja, det är viktigt att,
ja,
säga.
Men jag tycker att det är viktigt. Alltså, såhär, det är inte bara för att såhär, skydda mig själv från kritik, utan det är ju också just för att jag tycker det är ett bredare problem än just våld. Alltså, att, såhär, det är ju också många av de här individerna som mår ganska dåligt och som skulle behöva, liksom, egentligen behöva stöd och hjälp. Alltså, att det är liksom inte, och sen så vill man ju inte skrämma upp folk heller. Alltså, bara, här sitter det på nätet en massa arga män som kommer gå ut och döda folk. Så är det ju inte. Liksom, utan det, ja.
Nej, vi har faktiskt haft ett helt avsnitt om just incels.
Ja, okay.
Just för att nyansera det.
Ja,
alltså, utan att rättfärdiga eller bagitalisera det, våldet i det, så finns det också människor som lider och som inte någonsin skulle göra någonting utåtagerande av det.
Ja, men då kollar man de här forumen, så tycker jag att det är väldigt mycket så här självmordshets och sånt också, till exempel. Så det är ju väldigt så toxiskt på många, många andra sätt än de här fallen där det blir våld av det, liksom. Mm.
Om vi då ska ringa in det så här, maskulinitetsforskning versus våldsbejakande extremism, finns den ens? Alltså du, när du säger det här 75-90, ni var ju nyfikna på varför är det så? Är det någon som har kikat på varför det är så?
Kanske inte besvarat just den frågan, så, men jag tycker Lukas har liksom fångat upp det som finns väldigt bra. Men det som är det, alltså, det är ju två forskningsfält som är förhållandevis små jämfört med liksom annan forskning. Och då blir ju ganska naturligt blir också resultatet ännu mindre. Men så här, jag tycker väldigt intressant är just att så här, och det är väl som liksom genusvetare grunden också, att så här, jag tycker det är intressant när man kollar på alltså män som män, så att säga, att det var alltså den manliga identiteten, så här, det är så för samhällets förväntningar och konstruktioner av hur en man ska vara liksom. och då blir det ju intressant i ett sånt här sammanhang också som våldsbejakande extremism, att så här, bara, ja, men om man tittar på de här männen som män, liksom, vad hittar man då, så att säga, vad har man för mansbild och mansideal och liksom,
ja, för det tycker jag var slående när jag läste rapporten. Om vi börjar då med högen. Alltså det finns en sån starkt mansideal.
Mm.
Och då finns en sån stor portion känsla av misslyckande. Mm. Alltså både i relationer och liksom i hela den sociala kontexten. Mm. Ett misslyckande. Och då känns det som att det slår över till återtagande av manligheten, en toxisk manlighet som också i det här fallet då också börjar begå brott, för våldshandlingar är ju brott i Sverige.
Ja, precis.
Ja, men är de, ja, men se bara till Breivik. Det är ju fruktansvärt det han säger. Han får ju en portion, en släng av sleven i den här rapporten. Men hans ideal som inte kan uppnås och hans förslag på hur det här ska lösas. Mm. Kvinnor ska inte göra karriär, man ska avkriminalisera, aga, abort. Alltså det är så konstigt.
Ja.
Vilken typ av manlighet är det egentligen som är hotad?
Ja, ja, precis. Jag tror att så här, alltså om man ser det från liksom ett högerextremt perspektiv, så tror jag att det handlar om att liksom de skulle nog inte hålla med om att de är emot jämställdhet till exempel, utan de menar nog att de är för jämställdhet, men att så här, feminismen har liksom skapat en situation där män inte får vara män och kvinnor inte får vara kvinnor, utan att, att det finns liksom naturliga drivkrafter till hur man vill vara, så att en man vill vara liksom en krigare och liksom försvara nationen, och att en kvinna vill liksom föda vidare nationen, och då skulle de väl mena att, så här, att det är riktig jämställdhet i deras perspektiv, att man får utrymme till att göra det här, men det blir ju väldigt så, ja, som du är inne på, att det blir också så här, man får inte glömma att det här är totalitära ideologier vi pratar om.
Exakt.
Som vill liksom in och styra människors alla liv, så att, eller så här, alla liksom delar av människors liv, så att det är liksom, det blir ju också den liksom jämställdheten de pratar om då utifrån deras perspektiv, den är ju också extremt så här villkorad på hur deras idealsamhälle ser ut och vad de tycker är rätt och fel. Så det, blir ju liksom,
det finns ju väldigt mycket män som inte passar in i den form av manlighet som de vill skapa.
Ja, och väldigt många kvinnor som inte passar in i den.
Ja, absolut. It goes without saying. Exakt. Men även, jag har ju tre liksom, tonårssöner. Vi har ju väldigt intressanta liksom, diskussioner både med dem men jag och min man. Alltså, den här kampen för feminism eller kampen för jämställdhet pratas ju oftast mycket från att det kommer gynna våra tjejer.
Ja.
Men sett till våra unga grabbar så ser jag nästan ännu större vinst.
Ja, gud, ja, det
för dem.
Ja.
Alltså att slåss för det som då klassiskt är feminism är ju nästan mer att slåss för rättigheten att vara den mannen också som man vill välja vara.
Ja, eller minst lika mycket i alla fall.
Exakt.
Liksom att få,
ja, men exakt.
Ja, men så här, att liksom få vara liksom den man är och inte känna sig styrd av en massa. Alltså, jag menar, alltså, det har man ju väl, tror jag väl, vi alla är liksom, om man kollar så här bakåt i sin släkt och bekantskapshistoria att man, med, liksom, med män, att man är så här, fan vad tråkigt.
Du blev aldrig den du egentligen var. Jag har såna människor, jag har jobbat med såna människor som är liksom klassiskt inom staten, poliser, militärer, där man bara vet så här, ja, men typ, du är ju bög. Nej, men alltså, du vet, man vet att du kommer aldrig någonsin, du kommer leva eller födas, leva och dö helt utan att vara i närheten av den som du genuint är. Därför att du har tryckt dig ner i en klosslåda och du har inga som helst verktyg eller en social kontext för att ta dig ur den. Det är fruktansvärt deprimerande.
Ja, men precis. Och då liksom kommer man ju egentligen också till inom liksom liksom våldsbejakande extremistisk mansbild, att det blir också, alltså att som gör det så liksom ännu mer adderar på det här destruktiva vi har pratat om nu liksom, är ju just det här våldet som det primära verktyget också, att det är liksom det är det absolut primära verktyget för att bevisa manlighet liksom, är att bruka våld, och det skriver ju, eller det skriver ju Lukas också, att det är så här inom den, han menar att det finns en liten skillnad mellan den högerextrema och den islamistiska, idén att liksom att i den högerextrema så finns det ju forskning som visar då att det oftast har handlat om sociala betingelser som gör att man hamnar, alltså att det är liksom det är viktigare att få tillhöra den här gruppen än att en ideologin och politiken så att säga bland de som är aktiva liksom, och att våldet där blir ett verktyg då, att man kanske saknar andra redskap, alltså man känner sig kanske misslyckad i livet på en massa olika sätt, men man har fortfarande våldskapitalet liksom, och det kan man använda för att bevisa sin manlighet då. Han menar ju i islamismen ser han ju liknande drag, men att där menar han att han ser också att, eller att forskningen ser att det finns en större ideologisk övertygelse, den här medvetenhet om så här, vad man står för och vad man gör, vad man ska liksom, inom så här aktivisterna då så att säga.
Ja, exakt. Jag tänkte på det du sa, det här med att högerextremisterna kanske ser sig själv som jämställda. Jag minns ju när de här jävla Sons of Odin, Soldiers of Odin, skulle ut och liksom gå nattpromenader för att skydda kvinnorna som vill ut och gå från de andra männen då. Och då, i det här fallet så var det ju då de muslimska männen som man skulle skyddas emot. Och när man tittar lite närmare på gruppen, som också Lukas har gjort, liksom, det är ju, it's a thin line mellan att då kämpa för de vita svenska kvinnorna och att vara en person som håller på med våld i nära relation. Alltså de själva är ju förövare till stor del.
Jag vet inget specifikt om dem just.
Men han pratar om, liksom om korrelationen mellan VBE och våld i nära. Att det inte är liksom ett två stuprör.
Nej, precis. Och liksom, jag tänker att alltså, och det här med att liksom skydda kvinnor, alltså det finns ju även i om man tänker på islamismen till exempel, att det handlar om det här.
Just
att man ska skydda liksom ingruppens kvinnor mot utgruppens kvinnor. Alltså, eller mot utgruppens män. Liksom. Och det är ju också en sån sak som så här, det kan man ju också vara, så bara, men det är väl fint och bra att man skyddar kvinnor, för det handlar ju också fortfarande om, du vet, att så här, om du är den som skyddar så är du ju också den som har den yttersta makten. Alltså så här, om jag är din beskyddare, då har jag ju också någon sorts makt över det. Jag har ju också ett våldskapital.
Jag låser in dig hemma. Ja. Alltså, man kan dra hur långt som helst. Jag låser in dig hemma och skyddar dig mot allt ont.
Ja, men, precis,
men jag har också dig i mitt absoluta maktövertag. Okej, för att här i när han går igenom då våldsbejakande höger, då kommer ju liksom vikingen som symbol. Den används ju som symbol om han pratar om NMR och sådär. Det är ju starka karaktärer. Det pratas om våldet som yttersta verktyg. En hel del om den vita rasen och heterosexualiteten. Alltså att allting annat är hela tiden ett hot. Vad ser de skulle hända om det inte blev som de ville? Vad är de rädda för? Är det bara sin egen manlighet? Eller är det någonting ännu större?
Ja, men jag tror väl att i slutändan handlar det väl om att man vill liksom... bevara den här idén om den, alltså den här idén de har om en ras liksom, att den skulle kunna dö ut helt enkelt, alltså så här, om liksom kvinnor går och gör karriär istället för att föda barn och så. Jag tror att det är liksom någon sån
fan, förlåt, ja. Men det är så sjukt.
Jag skulle tro att det till syvende och sist är det de liksom ser. Och sen ska man ju inte glömma att i både den högerextrema miljön och islamismen så är ju, och till viss del i vänsterextremismen också, så är ju antisemitismen central. Och om man ser inom den högre extrema, så ser man ju liksom också på något sätt även feminismen då som ett judiskt uttryck då liksom på något sätt, att det är så här någon sorts konspiration som har skapat den för att liksom allt för att skada den vita rasen liksom.
Gud, nu fick jag en sån flashback, en sak som jag inte har tänkt på hela mitt liv. Jag gick ju då i skolan 90-tal. Och där jag bodde så i en skola bredvid. Min skola var väldigt så här, det var väldigt vitt. Man gjorde någon sån här skolundersökning. MUF fick 98% röster och så vidare. Skolan bredvid fick väldigt mycket invandrarfamiljer från Chile på den tiden. De där var ju skitintressanta för oss. Vi började hänga och hade svinkul och så vidare. På den här tiden var även VAM ganska stort. Och då, nu minns jag, alltså det var killar i min kontext, i min klass, svenska killar, i största delen liksom idrottsmänniskor, som blev lite så här, de blev så kränkta av att vi valde de chilenska grabbarna från skolan bredvid att hänga med. Så de blev typ så här minivam. Alltså hängde inte riktigt fullfjädrade. De var liksom inte ute och skrev VAM på elskåpen. Men jag kommer ihåg att det slutade då med så här krissamtal, medling mellan de två skolorna. För det blev ju slagsmål, och på den tiden skallade man ju varandra i slagsmål. Det blev så medlingssamtal där vi tjejer var i mitten och bara kände så här, det är vår drivkraft och vår liksom blomstrande sexualitet som har skapat ett krig mellan två skolor, där de vita männen tycker att vi ska hålla oss i skola A, medan vi är mer intresserade just nu i den här kontexten av grabbarna här borta. Alltså det är ganska sjukt att man så här, tjej känner så här, fan, jag har ansvar för ett krig som har liksom, som påverkar alla lektioner, all det, bara för att jag väljer att göra på ett visst sätt.
Ja, just det, att ni blev ansvariga för skyddas. Killarnas våld där, liksom.
Exakt,
ja,
men precis, och då skulle vi skyddas. Och då fick vi ju liksom raka frågor som man säger, kanske att ni kan så här, umgås med alla. Ja, men som en lösningsmodell. Vi pratar så här 92. Ni kanske kan säga så att de får känna att de också får en liten bit av kakan. Förstår du?
Ja, det är kanske inte...
Det låter som att jag pratar om 40-talet nu.
Ja, fast jag blir dock inte förvånad. Alltså, så här, jag måste säga att det är liksom... För det var väldigt mycket nazism på min skola också när jag växte upp. Och då tog man ju inte ens tag i det. Alltså, då kom jag ihåg att jag så här, det var någon lektion jag sa till en lärare. Att så här, bara, men alltså, de är ju nazister. Så här. Det är liksom, alltså, de går runt och liksom hajlar och klottrar hakor. Och liksom sätter upp propaganda och sånt på skolgården. Och hon bara, alltså, de är 15 år. De kan inte vara nazister.
Jaha, nej. Det finns en liksom, bäst... Okej. Okay.
Det finns ett tydligen då, så kan man inte vara det för tydligen.
Ja. Oh, nej, gud, så, hade så, varit så, ett då, sidospår.
Ja, precis. Men det låter ju som att det, alltså, din skola tog ju tag i det, åtminstone sen gjorde de ju kanske inte det med.
Nej, alltså förslaget var ju att vi skulle bjucka lite åt ena håll också så att de inte var så kränkta.
Ja, nej, det är nog, det är lika dåligt som att inte ta tag i
ja,
det såklart.
Ja, faktiskt nästan. Ja, oh, herregud.
Det var ju lite sjukt faktiskt.
Ja, gud vad konstigt, jag har inte liksom tänkt på det sen dess. Men det är ju otroligt deppigt. Det kanske är, jag kanske har en undermedveten drivkraft för jag jobbar så mycket mot skolor nu för tiden. Skärper bara för fan.
Ja, det var det låter...
Välj rätt då.
Lite. Alltså,
ja. Ja. Okej, men om vi ska gå över till de våldsbejakande islamistiska extremismen då. Där pratar du ju om att det kanske inte var... det var vissa likheter med högern, men det finns en skillnad också.
Mm.
Att de drivs kanske mer av den ideologiska, religiösa liksom synen på kvinnligt manligt. Är det det som är...
Ja, då pratar ju Lukas om det på, liksom, vad ska man säga, på individnivå. Ja. Så att säga. Men jag tycker väl att så här, det som är... Alltså, så här, det är ju såklart väldigt olika rörelser, men det som liksom på något sätt... Det finns ju ändå flera paralleller man kan dra så här, liksom, ytligt på just den här... På just det här området, just att det också där också handlar om just den här krigarmanligheten som ska skydda de egna kvinnorna mot andra kvinnor. Men det jag menar, det som Lukas menar är ju att bland individerna så att det är en stark drivkraft där också, just det här att återfå en förlorad manlighet. Men att det finns, att man kanske är mer i regel, kanske mer grundad i ideologin också, så på gruppnivå än vad man kanske är den, alltså att det kanske är fler högerextremister som är liksom mer, ja, men mer grupptillhörighetssökande så att säga.
Mer identitet.
Ja, men precis, exakt.
Ja.
Sen ska man säga att mycket av sån forskning har ju några år på nacken, så det kan ju ha förändrats också liksom, men det är det som finns liksom. Ja, men precis, det finns ju många paralleller där till hedersrelaterat våld och förtryck till exempel. Och det är ju ett problemområde som är liksom, det är ju bredare än islamism, så att säga. Alltså det finns ju, islamism är ju då politisk islam, så det, och det är ju bredare än både det och islam. Det finns ju liksom inom kristna och så också. Men det är ju i den typen av islamism som dominerar i Sverige och västvärlden, alltså salafism, jihadism, där är det ju nästan, kan man ju nästan säga att det ingår i ideologin liksom, och hederskultur liksom, att det är just att så här, mannen är familjens överhuvud och liksom hans, alltså kvinnornas heder är en förlängning av hans egen heder liksom. Och jag tänker alltså så här, det han, och när det kommer till den manlighetsuttrycken där, så är det ju det som Lukas beskriver. Det finns ju två sätt att liksom, eller två varianter av drivkraften till att vilja återta någon sorts förlorad manlighet. Det ena är ju, om man kollar här i västvärlden, så kan det ju handla om att så här, om man är uppvuxen i en kontext av rasism liksom, att man kanske har utsatts för rasism och är lite, alltså så här, och känner att man kanske inte har fått liknande chanser som andra i livet, så att bara det i sig kan vara liksom en känsla av tappad manlighet, och då kan man liksom återta den manligheten om man då åker och strider för IS till exempel då i
Syrien. Det är fortfarande våldet som är lösningen.
Ja, men precis, det är exakt, och där är en tydlig parallell att det är just våldet är liksom verktyget för att bevisa din maskulinitet. Och i Mellanöstern då bland islamister, att så här, jag tycker det är ett så intressant citat han har med från någon föreläsning eller tal av Osama bin Laden, där han säger liksom att USA har många vapen men de har inga män. Att det är just det där, återigen, att man använder liksom manligheten där som liksom att mäta sig.
Ja.
Men att det här handlade just om att så här, i det här kriget, alltså man har blivit förtryckt genom liksom västerländska interventioner liksom, som man blivit liksom förtryckt, och då ska man återta manligheten genom att göra uppror och liksom bli den här krigaren. Och så här, i deras syn så kanske det också till och med kan vara så att så här, för att liksom vara en äkta muslim som man, utifrån hur de ser på det, så ska man också vara den här krigaren liksom, som är beredd att ta till strid liksom, och och att det handlar mycket om att hämnas kränkningar mot islam och så liksom, som vi har sett exempel på i...
Men det här, om vi bara går bort ifrån den våldsbejakande extremismen av olika sätt bara till de män som jag har haft i min kontext under min uppväxt, kompisar, brorsor till mina kompisar, idrottstränare. Det är inte så att jag blir förvånad över narrativet att
våld är ett uttryck för att bevisa sin manlighet. Nej. Det vet man ju bara så här, om man har en tjejpool när man var lite yngre. Där någon kille tittade på henne lite för länge, då skulle hennes pojkvän då feedbacka detta med våld. Alltså våldet är ju en, så att säga, det känns som att det ligger först i loppet när det ska till att feedbacka. När någon har sårat min manlighet, då kommer jag behöva hantera det med våld. Ska vi göra upp på baksidan? Alltså, det är ju inte bara IS, menar jag. Det är ju grannen.
Ja, och jag tycker det är en jätteviktig poäng. Då, för det vi pratar om nu med extremism, alltså, det är ju egentligen en ytterlighet liksom, av...
Ser du ju överallt.
Ja, det är ju liksom det mest radikala uttrycket för ett problem som ändå finns i hela samhället. Och det är ju väldigt viktigt att påpeka det, liksom, att så här, vi kan liksom inte sitta... Så här, jag som individuell snubbe kan liksom inte sitta och så här... titta och tänka bara så här, men vi har de här våldsbejakande extremisterna, så det är de som är våldsamma, men jag kan klappa mig själv på axeln och bara så här, bara,
skönt att jag inte är med i den organisationen.
Men exakt. Och liksom man behöver ju det här är ju något som så här, vi kommer ju åt det här, och det här är ju kanske inte så förvånande av en CVR heller att säga det, men det är ju förebyggande arbete, och i det ingår ju just det här att liksom reflektera, att man börjar med sig själv liksom och reflektera och så här, men vilka såna här mans ideal har jag på liksom, och så här. För jag tror att det liksom smyger ju in i alla våra liv, och jag tror vi har sett det alla när vi har vuxit upp, och jag tror att vi återskapar själva de beteendena omedvetet liksom, även om det inte är att alla bankar på andra liksom, men det finns ju, vad ska man säga, beteenden som kanske stammar ur samma mansbild så att säga.
Såklart. Och då kan jag säga, det hoppfulla är att jag ser ju ganska stor skillnad på hur mina barn pratar om känslor, nederlag och med bara överhöra ett samtal med en son, med en av hans manliga kompisar. Alltså, det hade inte hänt att min morfar hade haft det samtalet, eller ens farsan, alltså ett steg upp. Och jag menar, Anna jobbar ju mycket med våld mot kvinnor och barn. Alltså, och jag jobbar med krisstöd för kvinnojourer. Det finns ju ingenting farligare egentligen för en kvinna att tacka nej till en man.
Nej.
Alltså att när man lämnar, det är ju ultimata kränkningen av din manlighet, och det möts ju alldeles för ofta med våld. Jag kommer aldrig bli drabbad av IS, tror jag. Jag kommer aldrig bli nedknackad på stan av en nasse. Men jag kommer få kryssa genom livet för att akta mig för att bli drabbad av det manliga våldet. Och det har jag ju redan gjort i 46 år. Alltså, så det, det problemet tror jag måste liksom hanteras också. Vänstern.
Ja.
Han har ju med vänstern. Det känns ju som att de är absolut bäst i klassen. Och för de slåss ju, de är med i liksom de kontexterna av feminism. Men inte bara bra.
Nej, alltså det han menar att forskningen säger ju att men precis, det är ju en rörelse som är öppet feministisk, alltså säger sig vara feministisk. Ja. Liksom. Men det han märker är väl mer återigen där, det är så, den sociala sidan. Alltså det tycker jag är ett löpande tema i rapporten, att det finns liksom... Ja, men så här, den ideologiska sidan, och sen finns det den sociala sidan inom grupperna liksom, och där menar jag att det i praktiken ofta blir så att det blir liksom en macho stämning. Och det är ju kanske inte så konstigt, eftersom att om man är i en kontext där liksom våldet är ett verktyg, alltså det är liksom ett politiskt verktyg är våld, då är det ju kanske inte så konstigt att man också får problem med våldsamma män, att det blir liksom en macho stämning och det var precis han menar, han har väl någon dansk studie som jag läst tidigare själv också, som är väldigt intressant tycker jag, liksom att det i praktiken blir så att liksom kvinnor och queer personer tystas ner inom rörelsen och att
inom vänstern
exakt, och att de att när man är ute och slåss med polisen så blir det liksom att kvinnorna blir någon sorts sjukvårdare som tar hand om skadade män och så. Liksom.
Ja, de fallna soldaterna.
Ja, men precis. Så att det är ju... exakt, så att det är ju... Det finns ju...
Ja, men så fort man väljer våldet som uttrycksform, om man nu får säga det helt så felaktigt, så exkluderar man ju till stor del allt som inte är män.
Ja, och det blir så, och det blir just som, eftersom att vi har pratat om att så här, våld är ju så tätt förknippat med någon sorts så här extrem manlighet, eller någon sorts liksom, vad ska man säga, att det är någon sorts grundbult i den här liksom, vad ska man säga, macho manligheten, så blir det, är det ju kanske svårt att inte få hela paketet. Att om man har våldet ja. så följer ju kanske den toxiska
maskuliniteten med
liksom. Ja, ja. Men precis. Ja.
Sen har vi den här misogynin.
Ja,
jag läste i rapporten att Sverige har flest incels per capita.
Mm. Alltså det är ju, om jag inte minns helt fel, så kommer det från FOI, alltså Totalförsvarets forskningsinstitut. Och det, som jag har läst det så handlar det ju mer om att det är liksom ett resonemang de för baserat på att när de har kollat på besökare på liksom incelsidor har det varit liksom, trafiken från Sverige har varit ganska snarlik trafiken från länder som typ USA, Tyskland, Brasilien som har liksom mycket större så att det är liksom, men jag tänker att man får ta det lite med en nypa salt där alltså, det kan ju ha flera anledningar ju att det är så.
Jag tänker kanske utifrån en annan horisont. I Sverige har vi en av de länder som har flest ensam hushåll.
Mm.
Alltså vi är individualister ut i fingerspetsarna. Mm. Vi lever själva och vi dör själva. Mm. Och i och med det kommer ju säkert också en ökad ofrivillig celibat.
Mm.
Det kan finnas olika förklaringar.
Ja, precis. Vi är ett väldigt uppkopplat land också. Så bara det kan ju vara en...
Exakt.
Alltså,
vi har tillgång till de forumen.
Ja. Så man ska väl ta just den grejen med en nypa salt. Men det är ju intressant ändå att det är så pass hög trafik från Sverige. Så.
Och feminismen är ju huvudmotståndaren såklart. De förstör, det är kvinnornas fel att man inte får ligga utifrån att de har liksom en genetisk, de tog en genetisk nitlott. Så kvinnorna borde egentligen förbarmas över dem och ligga med dem.
Precis, lookism kallar de ju det, alltså typ som rasism fast med utseende då, att de menar att fula män blir liksom utsatta för någon sorts utseenderasism då. Precis. Det, ja.
Men du hade någon form, du sa inför det här att det är liksom den perfekta fienden.
Ja,
vad menar du med det?
Nej, men alltså så här, det är ju alltså just det, jag kan ibland tycka att det är, finns ett litet problem kring den här stora uppmärksamheten som incels har fått under de senaste åren. Jag läste ju någonstans att i Nordamerika under 2010-talet så utfördes om det var 9 eller 10% av alla så här massattacker av någon som hade någon typ av incel-motiv.
Mm. Det finns ju PDV-attacker liksom där incel har varit huvudmotivet.
Ja, exakt. Så att det är ju ett allvarligt problem. Absolut. Det ska ju tas på allvar. Men jag kan tycka att det blir liksom ett väldigt stort fokus ibland och ett väldigt stort intresse kring det. Och det jag kan ibland känna är att så här, det tror jag kan ha att göra med att så här, i en liksom feministisk kontext eller vad man ska säga så blir ju det en väldigt perfekt fiende med incels just för att det är så här, ja men vita kränkta män som inte får ligga och så är de sura för det och då är det liksom väldigt tacksamt att fokusera väldigt mycket på den gruppen och då, för då behöver man inte hantera så här jobbiga frågor som typ ja men kring islamism till exempel kan det finnas många som är obekväma med att så här, ta i så här, bara ja nu blir det jobbigt för här handlar det liksom om islam och så liksom,
att
det,
exakt.
Så att jag tror att det är liksom
och heder.
Ja men precis, så det är ett liksom litet varningens finger där bara att så här,
det är en lätt motståndare
precis.
Och också ganska okontroversiell.
Exakt.
Att i vår tid klaga på den vita kränkta mannen.
Exakt.
Det är så otroligt okontroversiellt.
Ja men precis och medan
för att de är oftast en del av problemet.
Precis, precis. Medan det finns andra extremiströrelser som kanske har mycket större våldskapital och som kanske man egentligen borde lägga mer fokus på. Så, så det kan jag...
Intressant.
Ja, det är en sån reflektion. Ja, men med det sagt så är det klart att man ska fokusera på incelrörelsen. Alltså det finns ju...
Det finns ingen motsats mellan det.
Nej, men precis. Nej. Precis. Men och sen omvänt också, det är ju det vi har pratat om alltså, på spåret vi var inne på tidigare också. Alltså, det blir ju också så. Det är lätt att titta på de här liksom kufarna i utkanten och liksom peka på dem och bara så haha, kolla vilka sopor de är. För då, och då behöver det blir väldigt bekvämt för mig, då behöver inte jag fundera över mitt eget beteende och mina egna värderingar och så, för att då kan jag bara säga men jag är i alla fall ingen sån kvinnohatande incel.
Det där är så intressant. Det där tycker jag är en av vår tids liksom, man läser något sånt här våldsdåd, vi blir matade med sådana ganska ofta nu, då vill man ju gärna sätta etikett på dem. Det är för att han är psykopat, det är för att han är muslim, det är för att han är med i gäng, det är för att han är incel, det är för att han är bla bla bla. Men den gemensamma nämnaren är att de alla är män. Och att då kunna säga, gud vad skönt, för att det är ju de facto så. Du slår inte din fru, du är inte VB hög och så vidare. Men man är kanske fortfarande en del kanske inte av problemet, men framförallt en del av lösningen,
ja,
tänker jag.
Ja, men exakt,
även
exakt.
Om du inte tillhör de grupperna så kommer du behöva göra aktiva saker, ja, för att inte göda.
Precis, liksom. Jag tycker det var jättebra formulerat av det, att så här, man är en del av lösningen, för det, ja, handlar ju inte på något sätt om att så här, stigmatisera mig eller peka på mig och vara så här, bara, ja, du är problemet, du, utan det är så här, bara, men du kan vara med och lösa det här, ja, genom att visa ett exempel på en annan manlighet.
Det är, liksom, det är så vi har valt med, ja, med vår uppfostring av våra grabbar. Mm. Alltså, du kanske inte, du kommer förfasas av samma sak som jag kommer förfasas av, men du har en större makt för lösningen. Jag kan bara hela tiden pointa det, men du är aktivt en del av lösningen. Att liksom, och att inte stigmatisera att nu råkade du födas till en vit heterosexuell man och därmed ett as. Nej, det måste man sluta med. För då göder man ju den sårade manligheten.
Sen tänker jag också en grej ska vara så här med att man liksom så här skrattar åt incels och så, kanske kan ju också vara, alltså det finns ju ett annat spår där, kan jag tycka, som är så här, det kan ju också hjälpa mig som inte är incel, att bara såhär, ha, men jag får ju ligga, så att jag är ju bättre man än dem, alltså du vet, det är ju också en sån grej. Alltså,
det är snårskog alltså nu.
Ja, verkligen.
Du, jag vet att vi redan har dragit över, men det var så fruktansvärt intressant, så att det får bara göra så att jag och Anna pratar lite snabbare efter pausen. Men, om du får önska dig vad du vill, gentemot liksom den här kontexten. Och du, är det en ny lag, är det en nytt samverkan, så här, önskar dig någonting för att göra det här bättre?
Ja, jag önskar mig nog, och det här blir återigen väldigt CV-igt, men jag önskar mig nog att vi som jobbar förebyggande mot olika former av våld, att vi samordnar oss mer, för det finns ju väldigt fint arbete som görs, alltså det kallas ju genusförändrande våldsförebyggande arbete, alltså att man jobbar just med så här vilka normer som finns kring kön och genus, och att man jobbar med det för att förebygga våld. Och där skulle jag gärna säga att vi som jobbar med att förebygga andra typer, alltså vi som jobbar med förebyggande mot våldsbejakande extremism, eller våra kollegor på Brå som jobbar med förebyggande mot brott bredare, att vi kunde liksom samköra oss med och ta fram liksom gemensamma metoder och, liksom, och inte kanske bara på så här nationella myndigheter nivå utan också närmare marken, att man ute i kommunerna som jobbar förebyggande, men du vet, så här fältare, liksom alla, att man samlas tillsammans och liksom,
elevhälsoteam,
att man utbyter kunskaper och just har fokus på detta, för jag tror att så här, det är såklart att så här, fokusera på maskulinitet, så här, det är inte den enda lösningen för våldsförebyggande arbete, men jag tror att det har en viktig roll, och jag tror att det skulle gynnas att vi fokuserar mer på det än vad som görs idag.
Vi är så glada att du kom till podden. Vi kommer garanterat återkomma till ämnet. Med tanke på att vi pratar om brottslighet så är liksom mannen i brottsligheten ganska central, ganska ofta. Tack snälla Marco.
Tack.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd, och ni lyssnar på avsnitt 326, och idag så fokuserar vi på män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. Bra jobbat med intervjun, Lena.
Tack, och podden heter Över min döda kropp.
Vad sa jag?
Du har slutat säga det. Du säger välkommen tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Fast jag tycker ändå att det är fräscht att den har satt sig så djupt i dig. Så att det är liksom välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd. Punkt.
Just det.
Den är ju det.
Faktiskt ändå.
Nej, jag tycker ändå att det är kul. Det säger en hel del om dig. Som bara är positivt.
Vad härligt.
Men hörni, välkomna tillbaka. Precis. Vad tyckte du nu, Rana?
Nej, men superintressant. Verkligen. Och han kan lite skit, den här killen.
Det får man lov att säga. Det är bra att han jobbar där han jobbar.
Ja, verkligen. Men du, jag undrar ändå, sitter ändå här och känner en ett litet uns av besvikelse. Jag undrar den här så kallade 10 000 kronors frågan. Vad hände? Vad hände med den?
Nej! Jag glömde ställa den.
Va? Alltså en del av mig tycker att det här känns väldigt, väldigt uppfriskande ändå.
Åh gud, jag spände också bågen, minns jag nu, ganska hårt i början på intervjun, att han kom få den. Och sen får han den aldrig.
Nej,
men så här kan vi inte ha, Anna. Vi får ringa upp honom. Jag ringer upp, Marco.
Bra idé.
Ja, hallå?
Hej Marco, det är Lena.
Hej Lena.
Hej, long time.
Ja, long time no here. Det var innan sommaren när vi bandade den här intervjun. Jag spelade glatt upp den för Anna. Och hon gjorde mig uppmärksam på att jag spände bågen ganska tidigt i intervjun och utlovade Nobelpriset till dig om du klarade av en riktigt svår 10 000 kronors fråga i slutet. Ja, och den frågan ställde
jag
aldrig.
Jag vill hellre ha 10 000, sa jag ju.
Just det, exakt. Du vill ju hellre 10 000. Absolut, vi får väl se vad det landar i. Ja. Det är ju snart Nobelfesten, så vi får väl se om du och jag kommer sitta där i en varsin kreation. Men
ja, det vore väl coolt.
Ja. Jo, men så här, jag ska börja med den lätta frågan. Du sa att den här kunskapsöversikten och rapporten skulle liksom att ni skulle fortsätta arbeta med det här under hösten. Och nu är det enligt mig höst. Vad gör ni just nu? Har ni gjort något och så där?
Ja, precis. Nej, men det är ju tyvärr höst. ja, men tanken är väl att vi ska, precis som jag, jag vill minnas att du frågade mig om vad jag önskade mig, att jag liksom önskade mer dialog och samordning. Mm. Och tanken är att vi här under hösten nu, eller kanske snarare i början av våren, ska försöka dra ihop ett gäng praktiker, folk som jobbar liksom praktiskt med... dels så genusmedvetet våldsförebyggande arbete och folk som jobbar förebyggande mot våldsbejakande extremism. Sen finns det ju såklart överlapp mellan de grupperna. Men dra ihop lite praktiker med olika kunskap där och snacka utifrån Lukas Åséns rapport här som vi snackade om i intervjun. Och men se vad det kan komma ut ur de diskussionerna. Så vi ska workshoppa folk lite och så har vi tänkt. Så det, jag tror det kan bli jättespännande.
Det låter väl fräscht. Alltså, för jag gissar att det ibland kläcks goda idéer eller arbetsmetoder eller liksom praxis i ett stuprör. Men att man kanske inte vet om det på andra sidan gatan. Det är väl bra att kunna snacka med andra.
Ja, men precis. Att man kan lära lite av varandras erfarenheter. Mm. Och även om man kanske inte alltid jobbar i samma fält så kan man ju alltid berikas av varandras perspektiv.
Verkligen. Så kan man gå hem på kammaren och skruva på sina egna grejer som man håller på med.
Ja, men exakt.
Okej, men då vi tar den svåra frågan. För vi pratade ju väldigt mycket om män, maskulinitet kopplat till VBE, alltså våldsbejakande extremism. Men en fråga som jag ofta återkommer till när jag är ute och föreläser i skolor och sådär, om allvarliga händelser som händer i skolmiljö, ofta med dödlig utgång eller med allvarliga skador och sådär, eller andra incidenter för den delen, så landar man ju ofta i att i Sverige så äger ju typ män... Alltså de står för ungefär 80% av den brottslighet som finns i Sverige. Give or take. Tar vi våldsbrott, våldsdåd, då är vi uppe i typ 90%. Och pratar vi riktigt allvarliga händelser, terrordåd, skolattack och så vidare, då i Sverige är det ju i princip 100. Och då kommer ju den här svåra frågan. Varför är det män som startar krig, begår brott, använder våld som metod och så vidare? Jag förstår nu att du himlar kanske med ögonen så mycket så att du ser din egen hjärna och tänker så här, hur lång tid har vi? Men om du skulle ge ditt enkla svar på frågan.
Ja, alltså jag tänker att det är ju faktiskt verkligen en Nobelprisfråga.
Ja, jag vet.
Men jag kan ju så att jag sitter faktiskt inte alls så himla med ögonen. Jag tänker mer, hur fasen ska jag svara på det här? Men jag tänker att jag kan ge mitt perspektiv på det som jag har utifrån min utbildnings- och yrkesbakgrund i alla fall.
Ja,
är det
vad jag kan begära tror jag. Mm.
Ja, men precis. Men alltså så här, om man tar krigbiten så tänker väl jag att det handlar väl kanske om att det är män som historiskt sett och idag tenderar att hamna i den typen av maktpositioner. Alltså jag kan ha fel, men jag har svårt att tro att vi skulle slippa krig bara för att kvinnor styr det tyvärr. Men där kan jag ju ha fel som sagt. Men sen tänker jag väl på den bredare liksom, ska man säga, brottsligheten och så tänker jag att vi har ju också byggt in en våldsamhet i bilden av vad en man är, och det får ju också effekter sen i vilka val man ser blir tillgängliga för en som man, eller hur man väljer att hantera utmaningar eller motgångar eller liksom, vilken väg som är öppen för en helt enkelt. Och sen pratar vi också om det här i podden, det här med att det i rapporten myntas ett begrepp där som heter våldsbejakande misogyni.
Just det.
Och alltså hat mot kvinnor då. Det är klart det är för att kunna prata om liksom just den här mer rörelsen liksom med folk som hatar kvinnor och begår brott i, och våld i, alltså just utifrån det. Så behöver man ju det begreppet. Men någonstans så kan jag ibland också känna att det blir ju egentligen lite missvisande. För att jag tycker liksom kanske att det inte finns någon det finns ingen icke-våldsbejakande misogyni egentligen, kan jag tänka. För att liksom, hat mot kvinnor i sig själv innehåller ju någonstans någon sorts hot om våld. Antingen för att liksom straffa kvinnor som avviker, eller män för den delen. Eller att liksom skydda kvinnor då mot de här onda männen eller fiende männen. Liksom.
Och det gör man då med våld.
Så att jag tänker att det liksom, våldet är liksom inbyggt här någonstans i den här. Jag tror att så här, sättet man kan liksom motverka det här, eller kanske ja, i en perfekt värld få slut på det, är väl just att så här. Kanske dels kanske vid sidan av att stärka tjejer och såklart, som väl är det uppenbara, så är det väl också att man fokuserar på killars mående och psykiska hälsa och riktar insatser mot det. Men sen också överhuvudtaget att jobba för jämställdhet på samhällsnivå. För då tänker jag att liksom, ja, ju mer jämställda vi blir och ju mer jämlika, ja, så desto mer kan vi väl bygga bort den här liksom. Vad ska man säga, det inbyggda våldet så att säga, som finns i de här tankarna och idéerna. Men det finns såklart andra sätt att se på det här också. Det finns kanske någon jättesmart människa som kan titta på liksom neurokemi och genetik och sånt som jag inte kan någonting om. Men det här svaret får du av mig i alla fall.
Ja, och då låter det ju som att det finns, även om det är såklart att det någon annan person som då jobbar biologi och kemi och synapser har också en förklaringsmodell. Men det låter ju som att enligt dig finns det ju en hel del förklaring i miljö, socialt liksom överförda mönster, levnads, alltså normer och sådär. Att man som man lär sig ett sätt att hantera saker, och som kvinna lär man sig ett annat sätt från start. Och i det ena så okejas våld och det andra inte.
Ja, men precis. Och sen så ska man väl, som jag tror vi var inne på i intervjuer också, när man pratar om specifikt våldsbejakande extremism, alltså det ska ju inte heller, det finns ju kvinnor som är våldsbejakande extremism och som liksom, och det ska ju inte heller förringas, eller så här att de på något sätt har ett mindre ansvar i de sammanhangen, utan det är ju så. Men om man pratar liksom i ett helikopterperspektiv.
Ja,
så,
visst. Och det mottalar väl så, eller det säger väl emot då att det bara skulle finnas biologiska förklaringar, för det finns ju faktiskt kvinnor som använder väldigt mycket våld.
Ja, men precis. Eller att det kanske finns, jag tänker att det är väl inte varken det ena eller det andra, det är väl någon sorts blandning, men att du har ju, jag tänker om man kollar på gruppnivå, så är det väl så då, att det finns liksom skillnader, men går man ner på individ så är vi ju fortfarande individer så att säga, och olika sinsemellan.
Det är väl en jävla tur ändå på något sätt.
Ja, det är det ju faktiskt.
Ja, men tack Marco, och det här är ju ett ämne som vi, i och med att vi pratar väldigt mycket brott och straff i podden, så återkommer vi ju ofta till gärningspersonerna, gärningsmannaprofilen och sådär. Och det är alltid intressant att titta på det. Och det sticker ut här och var. Och i vissa brottskategorier så är ju kvinnorna ordentligt representerade. Och då kan man fundera på varför de är det i vissa liksom, brottskategorier.
Jättespännande.
Ja, det är det faktiskt. Jag skulle säga så här att jag får väl helt enkelt bjuda dig på lunch. Tillräckligt. Vi får ha något så avräkningssystem att jag bjuder dig på lunch fram till vi har kommit upp i 10 000 kronor.
Ja, men absolut. Det låter jättebra.
Jag är en sån här sneaky. Tänker så här, hur ska jag kunna tjäna på det här? Jag har trevliga luncher och blir av mina pengar samtidigt.
Det låter doppen. Jag käkar jättegärna.
Ja, trevligt. Tack snälla för att jag fick ringa upp dig igen, Marco.
Ja, tack ska du ha, Lena. Ha det fint.
Detsamma. Ja, Anna. Där fick du 10 000 kronors frågan. Han lät ju som en gammal folkpartist, så här, å ena sidan och andra sidan.
Ja, lite så. Men det är inte heller konstigt, såklart.
Nej.
Han är ju forskare och alltså, en studie räcker inte. Du nämnde inledningsvis hans referenslista han lutar sig mot. Alltså det här är ju kunskap som är ständigt under utveckling.
Ja, det, så är det ju. Vi ska inte blanda ihop Marco med forskaren Lukas Gottsén. Men Marco är ju så här tycker jag. Ju mer man vet om saker och ting, desto mer blir ju svaren aldrig riktigt krispiga. Det blir ju å ena sidan och å andra sidan. Mm. De som är jävligt säkra på sin sak och levererar ett sånt här klockrent, så här är det. Mm. Då blir man ju lite skeptisk.
Ja, det blir man. Och det ska man vara. Man ska förhålla sig kritisk.
Absolut.
Så är det. Mm. Ja, men bra jobbat, Lena. Verkligen.
Tack. Och nu ska vi stänga den här lådan, för att jag vet att du har förberett en jätteviktig lista.
Ja, det har jag gjort. Det har gjort. Men ska vi prata lite samhällsinfo ändå innan?
Ja, och idag är det väl torsdag, va? När vi släpper det här.
Det är helt riktigt.
Och det betyder ju också nymodag.
Just det. Ja. Nu sitter vi och svettas idag. I tv-studion när ni lyssnar på det här, kanske.
Tror du att det är Steffo igen?
Jag hoppas nästan det.
Ja, vi har fått lite svung på karln.
Ja. Absolut.
Ja. Nej, men idag är vi på Nyhetsmorgon och pratar om skjutningar och vad det gör och hur man tänker kring själva brottsplatsen och så vidare. Det kan man säkert se efterhand. Vi brukar lägga upp någon länk på vårt Instagram som är...
Ljungdahl och Ginghede.
Mm. Jag tror att det är den enda samhällsinformation de behöver.
Det tror jag också. Vi kan ju nämna att vi ger oss ut på vägarna igen också snart. Vi fortsätter med krimquiz-turné.
Just det. Vi ska till Ellery Beach.
Ja, det ska vi. Det ser jag jättemycket fram emot.
Jag med. Det är inte ett obehagligt ställe att vara på.
Nej, det är inte ont. Det är inte ont. Alls.
Det är inte ont. Nej, Anna, nu får du ge oss det. Vad har du för lista då? Ska du till munhålan? Kava... Oralis, eller vad han heter.
Kavemoris.
Så ja. Mm.
Nej.
Är det dit?
Idag blir det ett betydligt torrare tema. Och det kommer här.
Mm-hmm.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, men vi är ju mitt uppe i en ganska kritisk fas av vårt författarskap. Nu redigeras det. Vi dödar älsklingar och vi... behöver kompletteringsresearcha saker och allt det där. Och då kan det ju kännas frestande att fråga AI eller ChatGPT eller kanske låna lite text från någon. Så alltså, man känner sig, nej, men det här
kommer jag få tips nu?
Det här är så jobbigt att skriva så att jag behöver ta en genväg här. Nej, det kommer inte vi göra, men... Men många före oss har ju valt att gå den vägen, så att säga. Plagiera, förfalska, kopiera.
Aha. Är det urkundslistan som
kommer nu? Ja, den kommer idag. Och det här, mina vänner, kommer bli livets torraste lista. Jag säger det redan nu, men vi behöver ha den. Vi behöver prata om det här, tycker jag.
Aha.
När jag har varit ute och snokat runt lite on the internet, så att säga. Då, jag trodde ju att det är ju framförallt i universitetsvärlden det här förekommer. Plagiering och sådär. Nej. Alltså, det är inte bara, så att säga, akademiska texter som förfalskas och kopieras hejvilt. Det kan vara föremål, det kan vara konst, det kan vara signaturer, musik och annat. Ja, och då tangerar vi ju liksom urkundsbrottet och sådär. Så att det är lite en mishmash av olika saker som kommer här nu på listan. Plats nummer 5 då. Några exempel ändå från universitetsvärlden. Och där finns det mycket att hämta. Alltså många exempel där ute på...
Där fuskas det.
På ganska magstarka plageringsinsatser. Alltså det finns till och med, så att säga... Jag läste i något land, någon utbildningsminister, jag undrar om det inte var i Tyskland, som hade avlagt en doktorsgrad på 80-talet. Och när man gick tillbaka och tittade så visade det sig att 65% av avhandlingen var direkt... plagierad från andra.
Men du håller ju på att forska. Skulle du inte kunna öka på takten lite grann bara genom att...
Alltså min utmaning är ju... Alltså, så här, när man har läst kanske som jag 300 artiklar på ett visst tema.
Mm.
Så är det ju ofta... Man ser ju att forskare har ju läst andras artiklar. Och mitt forskningsämne är ganska litet. Så ibland så är det ju snubblande nära formuleringar alltså. Närliggande alltså.
Ja.
Så här får man ju verkligen vara med så att man inte går i fällan utan att så att säga ha uppsåt att göra det.
Nej, exakt.
Och så sen...
Du kan ju inte råka att du har lika torrt och tråkigt språk som de andra forskarna.
Ja, men det är ju i och för sig inte helt osannolikt att det skulle kunna vara så. Nej, men häromdagen till exempel så läste jag om ett uppmärksammat ärende här i Sverige. Då var det då i och för sig fråga om förfalskning av en underskrift på ett kursintyg i syfte att komma in på musikhögskolan. Så då tog han då ett kursintyg från en annan skola och satte en rektors signatur på kursintyget och skickade in.
Mm-hmm.
Det var bara det att när det här då nådde musikhögskolan så drog man öronen åt så tyckte det var konstigt att rektorn har skrivit under det här. Gick till botten med detta och det visade sig vara förfalskat. Och varför nämner jag det här då? Jo, för att jag skulle vilja bara göra ett litet medskick. Du har ju varit inne tidigare på det här oskicket att skriva upp någons namn på en lista i en hörsal när det är fråga om ett obligatoriskt moment i en utbildning.
Ja, då fäller jag ner bommen.
Precis. Och detta ska man ta på allvar om man nu är student. Och inte göra det, därför att det här kan få disciplinpåföljder i universitetsvärlden. Det betraktas som fusk. Så gör inte det. Det kan leda till avstängning eller varning för den student som sätter upp en kompis namn på en lista som inte är på en obligatorisk eller examinerande föreläsning till exempel.
Jag har ju bestämt mig för att nästa gång, för vi har ju pratat om det här, att det händer när jag föreläser på juristprogrammet.
Just det.
Kan man ju tro att det är rättskaffens folk,
det kan man
men det är
tro.
Det inte bara.
Nej.
Jag har bestämt för att nästa gång när jag påbörjar mina lektioner ska jag säga så här. Tänk inte ens tanken på att skriva upp namnet på en person som inte är i det här rummet. För då kommer den heliga vreden komma i år igen.
Just
så att säga.
Och den vill ni inte möta.
Nej.
Det
gynnar ingen.
Men sen jag var ändå tvungen att välja ytterligare ett exempel tyckte jag från universitetsvärlden. Då hittade jag ett ganska magstarkt exempel från Illinois, Southern Illinois University, som hade jättestora problem med studenter som plagierade varandra och andras verk och texter 2007. Och nu bestämde man sig för att det här måste vi ju stävja och göra någonting åt. Så man skrev då en 17 sidor lång manual för typ så här måste ni tänka när ni skriver texter. Och det här innebär om man nu plagierar och sådär.
Vad mycket ord de behövde för att få ut det budskapet.
Och problemet var att de hade inte de här orden själva. De gjorde då en definition bland annat av vad plagiarism är för någonting. En definition som rymde 139 ord. Och den hade de inte kommit på själva.
Nej, så de plagierade texten för att motverka plagiat.
Exakt samma text återfanns i Indiana Universitys manual som hade publicerats 2 år tidigare.
Fan.
Det har något.
Då är det bara att gå och ta sig en humble pie. En rejäl jävla bit
till lunch. Ja, det får man säga. Det blir nästan en tårtbjudning på det.
Ja.
Plats nummer 4 så ska vi till musikens värld. Och här finns det också mycket att hämta. Ibland är det ju rena skräckexempel. Alltså det är ju uppenbart så att säga att det är snott.
Ja.
Och ibland så är det kanske lite mer långsökt. Jag hörde till exempel att häromdagen att intro till Fula gubbar med Magnus Uggla är snubblande likt introt till Björnes magasin. Så det kan ni undersöka hemma, om ni vill.
Där har du förstört båda låtarna för all framtid.
Men en av de mest uppenbara musikstölderna måste väl ändå vara introt på Queen och David Bowies Under Pressure. Känner du igen den från någon annan? Eller någon annan låt? Du direkt plockar upp. Om jag säger Ice Ice Baby.
Med Vanilla Ice.
Ja. Alltså lyssna på dessa intron. De är ju snarlika. Och det här har inneburit...
Men är det en stöld eller en sampling?
Ja, det var det som var frågan. För det här har varit en infekterad tvist. Och om jag har förstått det hela rätt så drog man det först alltså i, vad ska man säga, legal court. Men det slutade som någon slags civilrättslig process där man kunde göra upp om detta. Det var nämligen så att Vanilla Ice hävdade att det var inte alls en stöld därför att han hade lagt in ett extra bit i sin slinga.
Aha.
Och det stämmer. Lyssnar man på dem så är de inte identiska, men de är ju snarlika till 95%. Okej, plats nummer 3. Vi går, kliver in på den politiska arenan. Och där, här kan man ju tro att det här är hedligt folk, så att säga. Som vi har att rösta fram i ett demokratiskt system. Men kära hjärtanes, vad mycket det skärs av varandra. Mm. Trump kommer upp en del på agendan. Och bland annat hans fru, som lär ha stulit stora delar av ett tal som Michelle Obama höll något eller några år tidigare.
Det vet jag,
tidigare.
Ja.
Sådana här exempel finns det många av. Men nu skulle jag vilja rikta lyktan så att säga mot svenska exempel. Eller ett i alla fall, svenskt exempel. Som är ganska intressant. Vi ska prata om Jimmy Åkesson. Och vi ska...
Oj!
Ja, vi ska också prata om hans tal i Almedalen förra året. Mm-hmm. Du kanske minns att han pratade om att han ville göra, han och hans parti ville göra Sverige bra igen.
Förlåt. Ja. Ja,
precis. Och det är ju lite intressant för att det påminner ju onekligen om Donald Trumps Make America Great Again. Jag vet inte.
Ja, det är i princip en översättning bara.
Det skulle man väl ändå kunna säga.
Och byta av, ja. Men kan man liksom patentera en sägning?
Nej, alltså, det där har jag funderat väldigt mycket på. I så fall så skulle ju jag ställas inför skranket ofta. För att jag fångar ju upp roliga citat och roliga sägningar och strösslar omkring mig.
Klär, vill du ha lite tårta? Varje gång du säger det så kommer jag ju så att säga anmäla dig.
Jag menar det. Så det, vi är väl inne i något, liksom, någon gråzon här.
Ja.
Man kanske skulle ändå kunna hävda att han lär ju ha inspirerats av Donald Trump.
Mm. Det är ungefär som att Håkan Hellström lär ju ha inspirerats ungefär 40-50 gånger av andra textförfattare.
Ja, hans namn dyker ju också upp ganska frekvent i de här, så att säga, forumen.
Jag tror att gränsen går när det liksom är så här 20 rader i rad som man har inspirerats.
Ja. Men jag tycker ändå, så länge det blir bra musik. Jag kan leva med det.
Ja. Du vill hellre fri än fälla.
Ja, lite så. Plats nummer 2. Historiska dokument finns också en förbläss för att plagiera och förfalska och låta påskina vara originaldokument och så. Och då hittade jag en väldigt intressant berättelse som för mig var faktiskt helt ny. Jag har inte hört talas om det här tidigare. Har du hört talas om det sensationella fyndet av Adolf Hitlers dagböcker?
Mm.
60, jag tror det var 62 stycken.
Ja, hört.
Eller 62 volymer.
Ja.
Som då påstods vara skrivna av Adolf Hitler. Och de publicerades i en tidskrift som heter Stern på 1980-talet. Och det här blev otroligt uppmärksammat. Att man hade liksom kommit över det här. Det är ju,
ja, det finns ju ett sensationsvärde i det.
Verkligen, och framförallt ett enormt historiskt värde ju.
Ja, visst.
Och det fanns ju ändå skeptiker här, för att det var ju många som påstod att Adolf Hitler inte överhuvudtaget förde dagbok. Men nu hade man då hittat svarta böcker som var, så att säga, signerade av Adolf Hitler. Med lacksigill och allt det här. Men det visar sig ju att...
Förlåt, jag hörde fel. Jag tyckte du sa med laxsill. Jag tänkte, vad är det för en spännande fisk? Laxsill. Jag är med.
Ja. Hur det än var så visade sig ju sen när man började gräva i det här att det här var ju en bluff. Det var ju inte Adolf Hitlers dagböcker.
Nej.
Och det skulle utdömas ganska stränga fängelsestraff till Kujau, hette han, som framställde då kopior av de här böckerna. Ja. Helt sjukt. När han, jag läste förut, när han frigavs efter 4,5 års fängelse, så försörjde han sig på att istället nu göra olika kopior av konstverk. Men med signaturen förfalskad av Kujau. Det är ändå lite ärligare.
Oh, fan, då har man blivit känd, hörru, om det liksom är, om det är, om det är en speciell proveniens, ja, att köpa en så här, aha, vad har du köpt för tavla? Ja, ah, den är förfalskad. Ah, är den äkta förfalskad, ja, av?
Precis. En äkta förfalskning.
Eller är den förfalskad av? Det vill man ju veta då.
Ja. Ja, men man gillar ju ändå, det är kreativt. Okej.
Ja, det får man ge dem.
Plats nummer ett. Nu ska vi in på vinhyllorna på Systembolaget och se oss omkring lite grann. Vinhistorien är full också av olika typer av,
ja, just det,
skandaler med förfalskade årgångar och, ja, men du vet, man har tillfört ämnen som inte alls hör hemma i en viss vinsort. Och så här, bara för att nå någon slags gain, liksom, en vinning. Men jag hörde om ett ganska kul ändå exempel. Alltså, de flesta av de här exemplen rör ju fina årgångsviner, dyra varianter. Men det finns undantag. Du kanske själv har inmundigat någon gång ett glas Jacob's Creek.
Ja, det har absolut hänt.
Och i engelska matbutiker så har man hittat väldigt många förfalskade exemplar av flaskor med, som då påstås innehålla Jacob's Creek, men som inte alls har innehållit det. Och alltså, man vet inte hur många tusen flaskor som då har sålts. Och hur upptäcktes det här då? Jo, ja, när man tittar, för det här är ett australiskt vin. Men när man läste noggrant på etiketten så stod det att det var producerat i Australia.
Åh, oh, nej, man missar på... Åh, oh, vad stökigt.
Ja, oh, herregud. Jag bara som lite kuriosa på vinavdelningen så kan jag nämna också ett väldigt uppmärksammat förfalskningsfall av vin som Hardy Rodenstock ansågs skyldig till. Han påstod att han hade hittat en vinsamling som lär ha tillhört den amerikanska presidenten Thomas Jefferson. Mm. Och de här flaskorna hade då årtalet 1787 inristat, liksom graverat på i glaset.
Okay.
Det var bara det att när man tittade lite mer noggrant på den här graveringen så visade det sig att den hade gjorts med en tandläkarborr. Och tandläkarborren fanns inte 1787 som var årtalet. Nej. På flaskorna.
Ah, fy fan. alltså, ja, det... Vi har ju båda som poliser haft att göra med rätt mycket ganska smarta kriminella och intelligenta, liksom, som man är lite snudd på imponerad,
ja,
på.
Absolut.
Man har ju också träffat på, oftast tycker jag, att det skiter sig någon detalj. Alltså det blir, ja, det blir på slutet blir som en sån här Lorry-sketch. Jag tänkte inte på det.
Nej, men
alltså,
exakt.
De kan ju ha gjort hur många rätt som helst. Fixat etiketten, fyllt på, du vet. Och, så, och så glömmer de den lilla detaljen att nej, borren fanns inte då.
Nej,
så att det,
eller,
det går inte.
Är det någon som vet hur Australien stavas? Är det så här? Australia. Ja, det är ändå gulligt på något vis. Man måste, alltså, A for effort. Alltså, de lyckades ändå kränga iväg tusentals flaskor av skiten.
Ja, gud ja. Gud ja.
Ja, som sagt, det blir nog en
torriga
lista. Men,
torriga, porriga lista.
Just det. Så fick det bli då.
Mm. Och nästa vecka är vi tillbaka med ett helt nytt avsnitt, ett helt nytt tema, en rövhatt kommer levereras och fram tills dess så kan ni titta lite på Nymo och på vårt Instagram så får vi se vad vi kommer med.
Vilken jättebra idé. Ja.
Hörrni, det enda vi vet är att vi kommer komma tillbaka.
Ja, det vet vi med säkerhet. Vi firar ju snart 4-årsjubileum.
Ja, fy fan, det är inte långt kvar. Nej. November någon gång, va? Jag måste gärna sätta mig och skriva en rapp.
Det ser vi fram emot. Hörrni, ta hand om er där ute. Vi hörs och ses. Puss.
Bye, bye!
Podplay, en del av Power Media. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.